Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Välkomna till Lotta och samtalet. I mitt radioprogram Halv tre med Lotta Bromé på Mix Megapol så träffar jag ju många olika människor. Och ibland så har jag förmånen att få träffa dem lite längre. I Lotta och samtalet får du höra hela mötet med några av mina gäster. Lite mer och extra allt helt enkelt. Och i det här samtalet så talar jag med Olle Jönsson från Lasse Stefans om livet, pengar, mamma, hälsan och så mycket bättre.
Jag tror vi ska höra micken ännu lite närmare dig.
Okej, okay, sexy.
Precis, sexy.
Yeah.
Jag rullar, allt är bra. Så. Varmt välkommen till Halv tre.
Tack, Lotta.
Hur är läget med dig, Olle Jönsson?
Jag började lugna ner sig lite sådär nu efter, först tycker jag det var jävligt jobbigt när jag kom hem från Gotland då, för då var jag väldigt trött och sånt, och sen drog det här igång när serien började igen på tv, och då blev det ju ännu värre. Så jag satt i Stockholm för var en och en halv vecka, så då gjorde jag 31 tidningar på en dag, och jag har varit med Melodifestivalen, jag har varit med i mycket sånt där, men aldrig jag har varit med om så här mycket kredit som jag fick för det här liksom. Och jag gick bara in, som jag tänkte när jag åkte till Gotland, var dig bara själv, Olle. Var bara dig själv liksom. Och så bara jag inte om att försöka imponera på dem, för det klarar inte av ändå, utan var dig själv, och så var jag det, och så blev det jättebra.
Ja, vad var dina farhågor? Om du nu hade några.
Det värsta ögonblicket jag hade där, det var när vi gjorde ett kvällsmassa middag på kvällen, och jag skulle framföra En Säng av rosor som däremot. Tänkte, det här går åt helvete, alltså det här, alltså, kan jag det här? Han sitter och tittar på mig liksom med sådana ögon. Så där. Men det blev faktiskt bra, han röjste längs ryggraden, och en sån låt man ska egentligen tesa på det, som har varit så stor och som har liksom växt så många hos folk, va? Så han, men han svarade mig efter att nu förstår jag hur mycket texten betyder om den här låten. Han har inte brytt sig om det innan liksom, men nu förstår han liksom hur stark texten var. Så det, det var ett jobbigt ögonblick, det här nervet var det.
Men kände du till alla artister?
Nej, jag är lite för gammal för det, medan Norlik och KKV. Jaha, vad nu det för någonting? Det är något konstigt. Ja, det är så, Jakob, det är en rapgrupp. Men sen gick jag ut och tittade på det, alltså, det var ju alltså 40-50 miljoner streamingar på deras låtar. Och så tänkte jag, det måste ju vara något så. Men sett man inte på någon av dem, det klarar jag inte av. Liksom. Det är inte min steg. Liksom. Jo, vi testar. Ska man ge sig på det här när man är 67?
Ja, det ska man.
Det ska man nog. Mm. För det kändes ju lite dumt att säga, nej tack. Jag gjorde faktiskt, jag sa inte jag med en gång.
Gjorde du inte det?
Nej, men min fru och min son sa att tro inte att du får den här frågan nästa år. Tro inte det. Nej, så det får jag nog inte, så att jag tackar jag. Mm. Men med facit i hand idag så är jag tacksam för det. Att,
du måste fått en kick och vara med, får man inte det?
Det var ju det. Och jag kände en enorm saknad när jag satt på planet från Visby tillbaka till Stockholm igen och tänkte, fan, det var roligt det här. Alltså, det var alltså, samma andras barn, fast jag skulle kunna bli pappa till de flesta av dem som var med. Alltså, så kändes det ändå så hjärtligt, och de var så... Och de såg upp till mig med en sån alltså, respekt. Alltså, jag hade varit med om så mycket. De hade ju inte, egentligen hade de någonting att berätta, att ta ner mig och sånt som jag hade. Visserligen har vi inte kastat ut några tv-apparater från hotellrummen eller något sånt där. Men ändå så har man varit med om så mycket och gjort så mycket så att man fick respekten. Mm. Och till och med idag när jag liksom är ute på någonting och man möter Tommy Körberg, så säger han, tjena Olle. Hej, hej.
Alltså, han har också koll.
Han har mycket koll alltså.
Ja. Nej, men det jag tänker också lite så här, ni har ju ändå samma bakgrund i alla artister.
Ja.
Och många gånger är det ju så att vi som är offentliga, vi kan ha samma typ av blyghet när vi inte har våran plats där vi vet att vi verkligen kan vara.
Och
så möts ni där utan egentligen.
Ja.
Allt utan skap. Ja, precis.
Utan skyddsnät liksom. Vad man gör det med hjärtat, så tror jag att det liksom, det löser sig. Att det, för min telefon fick inte plats med alla. Jag fick sms från Hasse Andersson då, Böster, jag fick från Christer Sjögren, jag fick från, ja, från alla, du kan tänka dig alla. Liksom. Jag tror inte jag fanns i deras sinne, va? Men det fanns ju. Och det betyder mycket för hela den här genren som jag sjunger, som jag spelar och jobbar i. Att vi är inga konstiga typer som åker omkring som bara sjunger om hjärta och smärta. Vi kan lite annat också.
Ja, ni ska ju på en stor vårturné här så småningom.
Ja. Det ska bli roligt och hör och häpna, Lotta. Vi ska ha en koreograf. Så sa jag att du kan inte få gamla hästar till att dansa, det går ju inte. Men vi ska försöka göra lite poser. Men, jag ser fram emot detta, för vi ska ha en jävligt duktig kille som bland annat har hjälpt Sanna på alltså på Skansen och lite sånt där. Så att han kanske kan få oss till att röra något ben i alla fall, så att det ska bli.
Men du, när ni står på scen med Lasse Stefans, har ni samma kläder? Jag kan inte tänka mig att du liksom går in och har samma som dem.
Nej. Ja, vi har inte samma, vi har ju olika kläder. Liksom, men jag brukar väl...
Avvika.
Jag gör det mesta. Jag vet, jag hade ju ett, kort sagt, ett helvete när jag skulle till Gotland, för de hade aldrig varit med om det, men de fick skicka mina kläder med lastbil. Jag hade 4 stora lådor med kavajer och byxor och boots och hattar. Och...
Men
jag vill byta om var middag och var kväll, och så det åtta ombyte. Och så...
Du, men alltså, din klädsmak är lite annorlunda. Håller du med mig? Eller?
Ja, inte för dig kanske. Ja, den är utmanande. Men samtidigt så...
Men man blir
glad. Jag var drabbad av något... Jag vet inte, något fenomen där att man har noja, så att jag vet inte om det är, man har stort bekräftelsebehov. Jag har det. Och det var det jag saknade mest under pandemin. Det var ingen som sa till mig att jag gjorde någonting bra. Så det är väl samma med kläderna det här, men många skulle nog vilja kanske använda samma kläder, men de vågar inte.
Nej, men när man har de kläderna så sticker man ut i alla fall.
Det kan man ju säga, att man klär sig inte anonym precis. Men jag vet inte, jag har aldrig... Ser jag något riktigt sådär häftigt så... Nej, jag kan inte låta bli. Jag vet en gång, jag var i London och gick där ner på Piccadilly Circus och längst ner i den affären så hängde där en kavaj syd i pytonorm.
Pytonorm,
ja. Jaha. Så jag fick ringa hem till min revisor och sa, kan man sätta den som scenkavaj? Är det klart du kan? Ja, bra, tack, då går jag ner och köper den.
Så du har den nu?
Ja. Min morsa var likadan, hon gick i röda platådagar när hon var 65 och sånt, så det var liksom ingenting där. Så jag har väl fått lite av det med blodet där, att man ska inte gå och vara så anonym, för det finns så många som är det. Jag tycker man ska kunna göra ett avtryck i livet när man, den korta tid vi går här.
Ja. Hur var livet för dig när du var liten?
Jag kan säga som så här, att vi hade alltid mat på bordet. Vi hade alltid rena kläder, hela kläder. Men därutöver hade vi ingenting. Jag växte upp med 2 bröder, ensamstående morsa på 47 kvadratmeter. Och skulle väl egentligen inte blivit någonting. Och träffade min far när jag... Ja, morsan hade gått bort, för jag lovade morsan så länge hon levde skulle jag inte söka upp min far. Men då gjorde jag det, och då han skulle... Åh, du är så duktig, och du är så fin. Och så du. Så jag snackade inte skit, sa jag. Utan... Egentligen skulle jag bara slutat som en våt fläck på lakanet. That's it, sa jag. Så jag kom inte att snacka med mig om önskat här. För jag var inget önskebarn. Det var bara det som liksom blev liksom olycksfall. Så jag gick väl kanske ett halvår som jag snackade. Men sen så sa jag att vad ska jag prata med honom om? Ingenting liksom. Så att en del kallade det för maskrosbarn. Och växer upp genom asfalt och allting. Så att jag... Ja, man har väl fått revansch. Alltså jag var fruktansvärt mobbad i skolan. Man var fattigmansbarn, man var oäkting och man var det och det. Men det går ju aldrig ur de här. Men samtidigt så har jag tagit revansch på många av de här mina gamla skolkamrater.
Är det revansch det handlar om, eller handlar det om upprättelse?
Upprättelse kan jag nog säga att det är. Ja. Att här är jag och ser mig nu, för fan, för det gjorde ni inte innan.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.
Så vad hade hänt mellan din mamma och pappa? Varför ville hon inte att du skulle söka kontakt med honom?
Därför hon hade hittat en ny man som vi kallade för Fassan Lova och gifte om sig och sånt. Och så. Jag förstår ju tidigt att det inte var min pappa. Liksom, och det...
Men det blev din pappa i alla fall, hennes nya man där. Han...
Ja. Ja. Men han har ju inte sett sin mor, han dog.
Aha.
Nej, hon dog 95.
Jaha.
Så han har ju inte sett heller. Så att, det blev lite konstigt där i slutet. Jag och min lillebror, så vi hade liksom, kallade han för pappa i 30 år, men det bara försvann. Liksom det.
Varför gjorde du det? Kan du göra så?
Det skulle jag inte kunna svara på. Det vet jag inte om det skulle man behöva. Mm. Men
det var ingen som slog dig, eller var det så?
Inte slog mig, alltså, nej, inte aga, så alltså, nej, det tycker jag inte. Vi fick, jag vet, morsan så, vi vänta lite för att komma hem, då ska ni få smaka med mattebankan liksom. Men det hade hon ju glömt bort när han kom hem, så det var liksom inget problem med det. Och någon slags kämpa var jag liksom aldrig i skolan, så det, nej, jag tycker liksom jag hamnade i rätt gäng där. Så jag har ingenting att klaga på.
Jag tänker på din mamma då, vad var hennes storhet? Hur minns du henne?
Som var väldigt duktig matmor, kan man säga. Hon syltade och saftade och bakade bröd och bakade bullar. Och var duktig i trädgården och hjälpte bönderna hemma att plocka potatis. Och, ja, allt sådär, så att man hade mycket att brås på. Och så, men så letade hon på bankerna och sånt, så hon... När hon fått pengar av bönderna så stoppade hon dem i stöveln. Hon hade i sin garderob, så sa Mosan, glöm inte att lägga undan till räntan. Hon ville inte att myndigheten skulle veta var hon hade pengar och hur mycket pengar hon hade. Men hon var väldigt... Hade hon fått hand om mina pengar sedan jag var 18-20 år, så hade jag varit mångmiljonär idag. Det hade jag varit. Men samtidigt så har jag haft ett jävla roligt liv hittills. Så att jag tänker att man skulle kunna leva efter det epitetet att... När jag är borta, då är pengarna slut. Så får nästa generation ta över. Alltså mina sista pengar, om de börjar säga att jag kan, de kan stoppa ner mig i jorden, och sen så är det over and out. Mm. Sen får nästa generation, mina hus och allt det här, det får ju mina barn överta. Men just pengar, jag vet inte, det har blivit en konstig grej med just pengar.
Ja. Ja. Men vad gör du med dina pengar?
Handla så förbannat.
Med vad?
Allt möjligt. Jag älskar ju konst och sånt där, så jag köper mycket. Nu har jag beställt en och en halv meter hög Fender Stratocaster gjord av Kjell Engman.
Jaha.
Ja. Ja. I helt i glas, en sån där unikat. Jag har en, i trädgården har jag en fiol, eller en cello är det rättare sagt, i, ja det är ju egentligen granit. Alltså det är,
en cello i granit?
I utsugad, den är väl, vad är den, 2 meter hög tror jag. Utsugad som där rinner vattenstrålar igenom som strängar. Då. Det, sånt älskar jag lägga pengar. Och det spelar inte mig någon roll om det. Och jag har en silhuett av Elvis Presley som en konstnär har gjort till mig i svart diabas av Elvis Presley. Och det tycker jag är mycket roligare att titta på än pengar.
Jag trodde mest det var djur.
Djur får kosta mig mycket pengar, men det tänker jag inte på. För det var kanske var gång man ringer veterinären, då vet man det är minst 2000 spänn. Även om man ska öppna munnen på dem. Men jag skiter ju det om det är djur. Det får kosta precis vad det vill, för att de ger så mycket tillbaka.
Ja, vad har du för djur?
Jag har 4 katter. Nu har vi 2 nya katter. Casey barn och den ena, hon har lite bengala. Alltså, hon är helt tokig. Alltså. Och hon pratar och hon kälar. Hon ska krypa in under skinnet. Men en natt så hade jag en av katterna under täcket. Och hon fick syn på min ena bröstvårta. Hon tänkte, därför kan vi få nog lite mjölk?
Hon vet hur det känns.
Ja. Men alltså annars, ja, det är mat till dem och det går ju, det är 1000 lappar i månaden till mat. Och de ska ha det bästa maten, och det är, för de ger så mycket tillbaka, de ger så mycket kärlek tillbaka, så att där kan jag lägga mycket pengar som helst.
Men har du en hund också eller?
Jag har en hund också som heter Sugar Candy, heter hon alltså. Det är ju sockervärde, men vi kallar den för Candy. Hon är 11,5, men det vet hon inte om. Hon tror hon är 1 år. Hon ska sitta i knät och titta på TV, den labbe på 35 kilo. Så att,
sitta i knät?
Ja, hon vill det. För att hon vet inte om att hon är så pass gammal. Och sen så har jag 2 papegojor, en blågul ara och en grojacko. Och sen 2 andra katter. Och sen har jag 4 hästar. Jag har bland annat en häst som heter Corona.
Men vad har du, en hel gård?
Ja, jag har en avstyckad gård mitt i skogen. Jaha. I Göingeskogarna. Så att... Och jag kan säga det, när jag flyttade ihop där så var jag ju livrädd för hästar. Och jag tyckte de sparkade bak och bet fram. Men fy vilka kloka djur de är alltså. Oj, 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 tänker man. De glömmer aldrig. Livet utan djur hade varit skit, tycker jag. Alltså. Jag var nere på semester nu i Turkiet, så sa jag till min fru. Alltså, gud, vad jag längtar hem till kisarna. Alltså de satt ju där och väntade som 2 ljus sen när vi kom hem. Liksom, och det. Så det är i alla fall någon som älskar oss här hemma.
Nog många som gör det.
Ja, jag vet det, men...
Gråjacko,
så Gråjacko, ja.
Kan han prata eller?
Och så in i hoppsan.
De är bra på det också.
Ja. Så den gången jag gick förbi och sa, och här kommer den tjockis. Så det var inte så roligt sagt egentligen. Men det släcker ljuset där hemma så här, godnatt. Alltså vi säger ingenting, godnatt. Då vet hon liksom, släcker ljuset, då är det godnatt.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Vad du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt.
Välkommen in till din lokala butik.
Du pratade ju om din hustru. Ja. Att hon hade sagt att ta nu chansen att vara med dig är så mycket bättre. Vad betyder hon för dig?
Jävligt mycket. Hon är min klippa i livet som jag kan bolla. Hon har hjälpt mig mycket. Och hon, mitt stöd alltså. Sånt,
42 år?
42 år, ja.
Gifta i 12?
Ja.
Ni väntade ett tag där?
Nej, det kan jag säga. Egentligen har jag varit ärlig med något annat. Så kan jag säga det att min pappa levde ju då, min riktig pappa. Och då kom vi på att om jag skulle kolla vippen då så kunde han helt plötsligt göra anspråk på arvet efter mig. Så jag tänkte, det ska han fan inte göra i alla fall. Så vi gifte oss. Det var det enklaste sättet att skriva över sånt. Så därav gjorde vi det. Men ringen betyder inte så mycket det egentligen. Men det är det här respekten för varandra. Och så har vi försökt att hålla på det som vi gör. Eftersom jag är växelförrättare med så brukar jag säga till folk som gifter sig då att somna aldrig ovänner. För det kan bli pannkaka och göra med den andra vaknar igen.
Min pappa sa till mig någon gång som ett kärleksråd att det är viktigt att man kan vara tysta tillsammans också.
Ja, det är faktiskt det.
Och det är intressant för du pratar mycket, jag kan också prata mycket.
Ja, men jag kan vara tyst med. Ja. Jävligt tyst, jag älskar ju ensamtid med. Och jag kan hålla käften jättelänge. Vi ska inte leka tysta leken, inte så, men alltså jag kan vara tyst jättelänge och så bara, vi kan sitta och köra bil i 20-25 mil, jag och Nilla, vi säger inte ett ljud.
Hur träffades ni då?
På en dans till Thorleifs. I Björksäter, Hässleholm.
Jaha.
Ja. Så att, sen flyttade vi ihop och sen så har vi bott ihop sen dess. Liksom. Så jag brukar säga till Thorle när jag träffade henne att tacka dig för Gunilla, för annars hade jag inte träffat henne.
Ja. Men det är intressant det du sa om det här bekräftelsebehovet. Vad har du funderat? Vad kommer det ifrån? När började det? Var det redan som liten eller är det efter?
Liksom? Nej, liten hade jag inte alls. Det var ingen som kunde vilja bekräfta mig. Vad skulle jag vilja bekräfta för ingenting? Jag var ju dum som en ko i skolan. Men det var för att jag inte var intresserad av när Oscar den andra regerade i Sverige. Eller när Pontius Pilatus han svek Jesus. Alltså, jag var inte intresserad av det alls. Jag var intresserad av musik, jag var intresserad av geografi, svenska, matematik. Jag gick åtta i skolan och jag hade underkänt i musik i 7.
Herregud.
Jag fick ett streck när man skulle gå fram till katedern. Då, kom nu Olle Jönsson, nu ska du sjunga en psalm. Jag kan inga psalmer så det blir inte. Nej, då får du streck. Då fick jag streck i musik. Men sista året så hade jag en lärare som heter Sven-Erik Persson. Då fick jag sjunga. Ju mer jag ser dig, ju mer jag känner jag din kärlek. Jag vaknar upp en sommardag och ser dig ligga här och sova bredvid mig. Så att du nickar igenkännande, kommer du ihåg den?
Ja, kommer du ihåg den.
Så fick jag lite av och så fick jag premie. Fick jag köpa en bok för 30 kronor faktiskt på Möllers bokhandel i Kristianstad.
Vad köpte du då?
Jag kommer inte ihåg vad boken hette, men jag har inte många böcker. Jag har en tjock bok där hemma som är skriven av Elvis livvakt som heter If I Can Dream. Som jag tycker är intressant. Men det var för att Elvis är intresserad av mig. Liksom. Jag tycker det var en fruktansvärt livsöd. Han gick till mötes. Men,
Har du varit där på Graceland?
Två gånger har jag lagt blommor på hans grav. Och den dagen han dog då i augusti så sov jag inte på 2 nätter. Och det konstiga var att det upprepade sig sen när Ronnie Peterson dog. Då sov jag inte heller på 2 nätter. Fast jag inte hade någon relation med Ronnie Peterson så tyckte jag de dog alldeles för unga. Jag menar Elvis var bara 42 år när han dog. Det kommer aldrig, jag säger aldrig, till att födas någon som blir större än Elvis var.
Vad är det som händer där när en människa blir så där megakänd? Vad är det som gör att det blir så svårt? Du har ju Michael Jackson, du har Prince, du har Elvis, Janis Joplin, Marilyn Monroe.
Ja.
Vad är det som händer?
Jag har ju själv märkt lite grann det här med att jag har blivit lite folkskygg. Jag tycker att man lovar inte lita på folk. Man tycker inte de ska lägga sig i vad jag har i min matkasse eller vad jag har för kläder på mig eller vad jag säger vad jag tycker och vad jag äter. Och man blir lite så... Så därför så bor jag mitt i skogen idag och jag måste ju tygla mig, för jag vet ibland när vi är ute så där med familjen så man sitter och käkar och sånt och de ska komma och ta kort och då säger jag, ni ser väl för fan att jag sitter och käkar med min familj, jag är helt privat. Låt mig vara i fred bara. Och det får de ta precis som de vill, för jag vill vara i fred. Och, liksom jag, och då kan man tänka lilla jag, och så kan du tänka det stora med Elvis och alla de här stora. Liksom. De kunde ju inte gå ut.
Men hur har du haft det med alkohol och droger?
Det är 20 år sedan jag var onykter nu. Jag har inte druckit starksprit på 20 år, minst. Och jag tänker aldrig göra det mer heller. För jag lovade mig själv att aldrig mer jag ska vakna bakfull. Aldrig mer jag ska behöva gå och be om avsikt för något som jag har sagt som jag inte har menat. Men det konstiga var det, de har gjort forskning så det kommer inte bli 70-80% av alla hits som finns i världen skapade under ett rus.
Så.
Ja. Uh-huh. Ja, du kan ju lyssna på Hotel California så får du själv bedöma vad det handlar om. Liksom.
Men när du då bestämde dig att inte, alltså betyder det att du inte dricker vin och öl eller?
Nej.
Är du helt vit nu?
Ja, jag kan dricka faktiskt, jag kan dricka en GT på sommaren om det är riktigt varmt. Mm. Men jag vet, när jag var nere i Carl Jans källare och då hade vi släppt ett vin då, så sa jag, mig spelar ingen roll hur vin smakar, så om det är rött eller vitt, för jag är färgblind, spelar inte mig någon roll då. Men nej, min fru älskar ju vin, italienska vin, och hon tycker det är jättegott, alltså, men jag har liksom aldrig förstått smaken i det här. När man är så det riktigt, riktigt varmt, så tycker jag ju det är gott, men kall corona eller som en liten limeskiva, men nej.
Vad var det som gjorde då att du bestämde dig, nu lägger vi ner här, stark sprit?
Jag hade väl vaknat om morgonen då liksom med ångest och vi håller i vägen för att rummet skulle snurra runt. Så att, men jag har inget sånt med pekpinnar och sånt, men jag kan samtidigt säga det att under de 55 år som jag har varit ute på dansbanor så har jag inte träffat många som är roliga för att de har druckit. Tvärtom. Det blir plumpt och det blir, säger de saker som de inte alls menar. Världens snällaste människor annars, men så kommer liksom Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Liksom. Så att jag är så glad för att jag är ifrån det där. Jag är inte rädd för det här att de ska slås och sånt. Jag är mer rädd för att de så jävla tjabbande ska vara. Jag ska diskutera, du vet, jag tycker om det, Ola. Du är en kompis till mig. Ja, visst, man säger det imorgon istället. Så kan vi ta det imorgon. Men jag är liksom ingen sån här förespråkare för att sluta dricka. Men jag kan ju förstå så mycket att många skulle ju inte droga.
Det var ju folk som började tro att du hade alkoholproblem för att du...
Nej, jag hade familjär tremor.
Ja, som inte jag vet vad det är. Men...
Ja, det är en ärftlig sjukdom. Det var en läkare som misstänkte att jag hade fått Parkinson. Skickade mig till en Parkinson-avdelning på sjukhuset i Kristianstad. Där finns en speciell Parkinson-avdelning. Jag gjorde test på, fick dricka vatten, jag fick skriva. Jag fick skriva både vänster och höger, jag fick gå framåt, jag fick gå bakåt. Och det tog ett par, tre timmar. Sen sa de att vi kan trösta dig med att du har inte Parkinson. Men däremot har du en ärftlig sjukdom som heter familjär tremor. Och även min dotter har fått det. Och jag kan få beta-blockerare som tar väck skakningarna helt. Men jag mår inte bra på de tabletterna, för det sänker ju hjärtfrekvensen. Mm. Och då blir jag jättekonstig. Så att jag kan inte dö av det. Det gör inte ont. Och tycker folk att det ser retsamt ut, så får de göra det. Då bjuder jag på det. För att det finns mycket värre saker. Så.
Ja. Är du så där tuff att du inte bryr dig om vad folk säger?
Nej, det är jag inte.
Nej.
Jag mår väldigt mycket om folk, men jag försöker inte visa det. Det värsta jag vet är att läsa recensioner. Alltså. Nu har jag läst recensioner var ju söndag nu efter Så mycket bättre. Jag blev så glad för att Markus Larsson på Aftonbladet gav mig 4+ när jag hade tolkat Darins Säng av rosor. Så egentligen skulle jag inte läsa de här recensionerna och lyssna på vad folk säger och... Egentligen skulle jag kunna tala mitt eget språk. Jag har liksom väggarna fulla av guld och platinaplattor hemma, grammisar och allt vad det är. Men jag har till och med gått på KBT. Men det hjälpte inte mig. Jag kunde inte stärka mitt självförtroende. Det hjälpte inte mig skit. Alltså. Jag kunde inte vara bättre. Men jag tror det har med min skolgång och sånt att göra. Att man var dum som en ko i skolan. Man liksom...
Det har satt sig det där, för det är tredje gången du säger dum som en ko.
Ja.
Ja.
Men jag var det med, alltså det är inte bra.
Nej, jag är inte säker på det.
Nej, kanske jag inte var, men problemet var att jag var inte intresserad av det. Jag läste aldrig några läxor.
Nej.
Hade inte intresse av det. Och,
vad gjorde du då på dagarna när du kom hem från skolan?
Vi var ute och lekte cowboys, var vi ute och gjorde. Vi var ute i skogen mycket och lyssnade på mycket musik. Jag mossade aldrig en sån här... Vet du, som skivspelare som kunde ladda 10 skivor som spelade, liksom den trillade ner efterhand. Och hennes stora idol var ju Jim Reeves.
Inte Elvis?
Nej, Jim Reeves var den. Det var som, och skolan hanns inte med och så spelade fotboll gjorde jag. Och, naturligtvis är det mycket bra att förkorva sig i skolan. Det kommer ju ingenstans utan det. Men samtidigt så förstår jag inte vad historia och kristendom har med det att göra liksom, om du förkorvar dig. Men jag är inte artist. Absolut inte. Jag älskar att gå i kyrkan och sjunga och sådär, så att det har inte med det att göra. På något vis, jag vet ju, när jag låg inne med min hjärtinfarkt och knäppte jag händerna in och läste en bön. Att, nu får du komma och hjälpa mig här, för nu är det fara och färd.
Ja, hur var det med den här hjärtinfarkten? Hur länge sedan är det?
06 fick jag den. Satt hemma och klippte gräset och min familj var på Ullared och skulle köpa hästgrejer. Och jag tyckte precis som att jag blev toalettnödig. Så tänkte jag få gå in på toaletten. Men jag gick bara 3 steg så trillade jag i mattan och svittade. Så jag tar till mig att kissa i byxan. Men i alla fall så ringde jag ju 112. Och då var de där på en kvart och så fick jag spraya under tungan. Och sen åkte jag in och sen blev jag ballongsprängd efter några dagar. Så sen dess har jag inte känt någonting. Peppa.
Vad var det tror du? Var det stress? Eller
stress,
var det...
genetiskt.
För mycket jobb?
Bukfetma. Så jag hade alla ingredienser. Jag hade kryssat av hela bucketlisten där för hjärtinfarkt.
Men var du rädd då när du låg där på sjukhuset? Eftersom du knappt hände något?
Ja, då var jag rädd den kvällen. Ja. De hade väckt mig på morgonen efter ballongsprängningen. Då hade jag 37 i puls. Så sa läkaren till mig antingen du är väldigt vältränad. Eller också är något fara och färde. Och då tänkte jag att jaha. Så vi har satt upp det på en tid i en sån pacemaker nere i Lund. Och då började jag tänka på en film som heter Det våras för stumfilmen med Marty Feldman och de här att de spelade pip, 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 pip. Så tänkte jag på mina trådlösa mickar som man har på scenen. Men sen kom läkaren på morgonen och sa att vad är det för en idiot som har varit här och undersökt dig den här och så sagt till dig så här. De vet väl att när vi har varit inne i hjärtat så blir det ofta så sår och då men det läker så. Så på eftermiddagen så hade jag skjutit igen i puls liksom. Så det var lite normalt.
Var det före eller efter du hade knäppt händerna?
Det var efter. Efter, ja. Och sen en kväll när jag gick där inne så kom min morsa mig in och sa till henne, nu får du rycka upp dig Olof. Och då hade hon varit i sen 10 år. Och jag kan se henne lika klar som jag ser dig låta här nu.
Hon var inne hos dig när du var på sjukhuset?
Ja. Och då säger, det säger jag för att jag vet själv det. Så får hon, nej vad är det för skit att snacka? Det är inget skit, så jag såg det. Så får du ta upp det om du vill. Och
men pratar hon med dig?
Ja, hon sa till mig att du får rycka upp dig. Så gick hon där med lite kutrygg som hon var liksom. Och så, okej, då gör jag det. Och sen, för jag tänkte, nu är det nog kris här. Och mina barn var där inne och de tårar och pappa. Liksom. Ja. Jag kan inte göra någonting åt detta. Jag kan inte göra någonting åt detta. Men jag kan kämpa, så. Men sen blev jag bara som blev utskriven efter 1,5 vecka. Och sen så har jag varit på sen dess. Nej, jag är inte rädd för andra sidan nu längre. Som jag var innan, då kunde jag få fobi för det.
Ja, så det blev en trygghet att mamma kom där då?
Ja, jag tror vi kommer till ett rätt bra ställe faktiskt. Jag vet ju, jag var ju där och var tittade och det var det gröna ängar och det var jätteskönt. Jag upplevde inte alls det som något farligt. Alltså, det var bara somna bort och inte ont eller sånt mer. Ja.
Sen har du diabetes dessutom ovanpå allt.
Och det är ju inte bra.
Nej.
Jag skulle hellre tagit en hjärtinfarkt till och så slippa diabetesen. För det börjar påminna om varje dag. Har jag druckit rätt? Har jag ätit rätt? Har jag sovet rätt? Har jag rört mig rätt? Och nu ska vi se vad sockret är där. Jag så gärna, får vi ta en spruta så får vi ta lite metformin och så. Det blir jag påminn om varje dag. Ska vi sitta ett par timmar till så kan vi det.
Det låta. Kan vi, men jag tänker att vi kanske ska avrunda lite. Vad känner du?
Jo, alltså det är...
Det är alltid kul att prata med dig, Olle.
Det är kul att prata med dig, låta.
Så att, det gör vi väl om.
Vad sa du?
Det gör vi väl om
det
så småningom.
Det gör vi om, låta.
Ja. Stort tack.
Så får vi se vad som händer nästa 10 år.
Precis. Och stort tack för
tack,
att du ville vara med.
Tack, Lotta.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.